Välkommen till slaget efter 12, tisdag den 4 juni är det idag. Jag heter Stefan Winiger och vi ska prata om att det idag är 30 år sedan exakt sedan upproret på Himmelska fridens torg i Kina krossades av den kinesiska militären. Med oss i sändningen idag har vi Frank Johansson, verksamhetsledare på Amnesty i Finland. Välkommen.
Tack.
Emma Mustala, statsvetare. Du har besökt high-tech-företag i Kina och rest runt. Välkommen.
Tack.
Och sist, icke minst, Björn Ådahl, mångårig medarbetare för svenska Yle i Asien. Välkommen till slaget efter 12.
Ja, tack.
Vi ska för ovanlighetens skull här i slaget efter 12 ägna oss åt en liten tillbakablick här. Vi har ett inslag som Yles reporter Malin Lindholm har gjort så att vi fräschar upp minnet vad som hände nu exakt den här dagen för 30 år sedan.
Natten till den 4 juni 1989 rullar pansarvagnarna in på Himmelska fridens torg i Peking där tusentals studenter och arbetare samlats. Det är här för 7:e veckan i sträck för att demonstrera för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Kommunistpartiets dåvarande ledare Deng Xiaoping anklagar studenterna för att vilja störta kommunistpartiet och socialismen och ger därför öppet sitt stöd till undertryckande av studentrörelsen. Trupperna i Kinas befrielsearmé får order om att öppna eld mot demonstranterna och drar sig heller inte för att skjuta civila som samlats för att skydda studenterna. Våldsamheterna fortsätter i flera dagar. Exakt hur många som dödades och skadades har aldrig slagits fast eftersom de kinesiska myndigheterna fram till idag ännu inte uppgett någon officiell dödssiffra. Men uppskattningar varierar från flera hundra till flera tusen dödade och ännu flera skadade. Årligen förekommer minnesstunder och demonstrationer trots myndigheternas försök att tona ner händelsen. Bland annat brukar medborgaraktivister sättas i husarrest eller transporteras långt utanför huvudstaden inför den 4 juni. Massakern får heller inte nämnas i medier eller i skolböcker. Bilderna på pansarvagnar som kör över civila på torget har ändå blivit ikoniska symboler för statligt våld mot medborgaraktivister. Och många kineser kräver ännu idag att myndigheterna ska ta ansvar för det som skedde. Wang Kai-shi, som var med och ledde studentrörelsen 1989, anklagar västländerna för sin eftergiftspolitik åren efter massakern.
We lost. And the Western world adopted this China policy. They call it engagement. I just call it appeasement.
Kai-shi säger att ingen tillåtits föra en dialog med de kinesiska myndigheterna sedan händelsen. Varken uigurerna, tibetanerna eller demokratiaktivisterna i Hongkong. Om västvärlden skulle tillämpa Magnitsky-lagen om mänskliga rättigheter på kommunistpartiledarna och frysa kinesiska tillgångar och dra in visumrättigheter, så tror Kai-shi att tongångarna skulle börja låta annorlunda. Och det skulle inte dröja länge innan någon är beredd att ta ansvar för massakern.
I think within 2 weeks you will see a major attitude change from Zhongnanhai to the world. You will then start to see someone want to take the accountability.
När det idag har gått 30 år sedan en av de värsta tragedierna i Kinas moderna historia och myndigheterna har gjort allt för att sudda ut minne av den här dagen, så lyder frågan: hur bra har det lyckats?
Det var en tid när kineserna ännu cyklade, ser jag på de här bilderna, ni som tittar på det här på webbstreamen som syns på Yle Arenan. Alltså, till er som lyssnar på radio kan jag berätta att vi såg här många kineser slutet av 80-tal som alltså ännu inte körde bil på det sätt som man nu ser idag. Jag ska påpeka bara att det ringer ett slags larm här på Yle, så om det hörs i radio och i sändningen här så är det alltså inte från Kina utan det är högst ett larm här. Vi har inte fått några uppgifter om vad det är, men om ni har någon liten ringning i bakgrunden så hoppas att vi ber om ursäkt om det här. Björn Ådahl, mångårig medarbetare för svenska Yle i Kina. Hongkong bodde du i. Du besökte Peking just före hösten före det här, alltså 88, och sen var du där igen hösten 89. Hur tedde sig Kina då?
Kina var helt annorlunda såklart än vad det är idag. Just som du nämnde de cyklarna, så de områden jag reste i så fanns det egentligen inga privatbilar. Jag kom nämligen in till Kina från Pakistan. Och så förflyttade jag det mer långsamt österut ända till Shanghai. Det tog 4 månader den här resan. Och på den tiden var Kina för utlänningar var det ett orimligt dyrt land om man inte växlar valuta på svarta börsen. Och det var det enda sättet att klara sig. Och när man gjorde det så då blev Kina billigt. Men det intressanta var att varje gång som jag växlar pengar, växlar valuta, så fick jag en märkbart bättre kurs. Och också för ett bundhuvud som mig så var det lätt att räkna ut att någonting måste vara på tok med ekonomin. Och att inflationen antagligen var skyhög. Och det här var ju en bidragande orsak till missnöje både bland studerandena och bland folk överlag. Att det gick inte ekonomiskt bra för Kina då. Och sen när jag kom tillbaka till Kina, då kom jag också till Peking. Och då var stämningen helt annorlunda än den hade varit knappt tidigare. Att utlänningarna lyste helt med sin frånvaro. Att när jag och min hustru tog in på ett ungdomsäberge i Peking så var vi i stort sett de enda gästerna. Och stämningen var överlag. Allt framkom som mycket dystrare och gråare än vad det hade varit för ett knappt år sedan.
Jag vänder mig till gästerna i studion här. Frank Johansson, vad minns du av den 4 juni 1989?
Faktiskt ganska surrealistiskt, därför att jag var på en världsmusikfestival i Seinäjoki och tidigt på morgonen så lyssnade jag på en kinesisk duo som spelar flöjter och andra blåsinstrument som var vansinnigt så här eteriskt vackert. De hette The Guo Brothers och då visste jag ingenting om massakern och sen först flera timmar senare så såg jag löpsedlarna från kvällstidningarna, att vad som hade hänt. Och det skedde då sannolikt precis som jag lyssnade på den här eteriskt vackra kinesiska musiken. Och det har jag alltid minnats resten av mitt liv, att precis var jag var då när jag fick veta det.
Mm, stora händelser, jag vet. Det kanske alla känner igen, man kommer ihåg. Emma Mostala, du var inte med då på den tiden. Det är något ändå har du hört talas om antagligen många gånger. Vad är din bild av den här händelsen?
För någon som sitter liksom och pussar ihop med historiebitar i efterhand då, efterhandskonstruerar, så tror jag ju att för det första, fruktansvärd händelse, det är ju helt självklart. Alldeles fruktansvärt så fort du försöker kväsa folkuppror, vilket tycks ha varit Kinas röda tråd genom historien. Och kanske framförallt om man liksom drar en parallell till nutiden, det som du var inne på, Björn, om det här med att det liksom kändes dystert och så här, så tror jag att för någon som tittar på Kina idag, så här moderna sociala kontrakter, det kvarstår. Det här med att man tycks ha byggt upp en deal av något slag av att så länge det ekonomiskt blir bättre och vi får ett bättre välstånd, vi gör liksom materiella framsteg med den Xiaopeng, han som också tog ett namn som på något betyder den lilla freden. Mm-hmm. Att han liksom öppnade den här ekonomiska reformativa politiken 78, mm-hmm, här för mig. Och liksom att det byggde på det, att det ska bli bättre. Men samtidigt liksom kompromissades allt annat bort. Att ja, du får det ekonomiskt bättre, men du kommer inte att få mer rättigheter som medborgare. Du kommer inte att få prata och tänka fritt. Och jag tror att det här idag kanske egentligen håller på att undermineras eftersom vi inte kan fortsätta med den ekonomiska tillväxt. De har vant sig vid heller. Jag tror att det här oroar den kinesiska statsledningen oerhört. Mm. Det går inte ihop. Mm. Och framförallt så är det intressant att när du skapar en medelklass, nu beräknas 2025 beräknas det finnas 250 miljoner kinesiska medelklassfamiljer. När de har tid över att tänka, och om man tänker Maslows behovshierarki av att inte bara skaffa mat på bordet, vad händer då? När vi liksom har skapat själva, om vi tänker liksom Kinas statsledning, själva har skapat en klass som ska ha tid över för att göra annat. Vad ska den andra tiden fyllas med?
Mm. Bra fråga. Bra fråga. Det här att innan vi kommer in på dagens Kina också, lite tillbakablick också bara. Alltså, vad vet man egentligen? Den exakta dödssiffran är ju okänd, man vet inte. I Kina förtigs ju det här helt och hållet. Alltså det är alla, eller hur Björn Ådahl, det är förbjudet att fira, högtidshålla den här dagen.
Jo, den är helt tabu bland folket. Alla som var med om, eller ledde, var medvetna om vad som hände i Peking. Så de förstår att det är bäst att hålla tyst. Det är inte klokt att börja prata om massakern, för följderna kan vara allvarliga. Och dagens ungdomar känner, det är klart att en del känner till det, men de flesta gör det inte. De har aldrig hört talas om det, för den massakern, den har säkert sopats under mattan. Att censuren är stenhård och den blir hela tiden bättre och bättre också när det gäller internet. När det är nu för tiden använder artificiell intelligens för att, att hålla koll på vad som skrivs på internet. Så det är mer eller mindre vattentätt.
Så alla de här miljonerna som vi talade om här, som ni nämnde här, att de kanske inte ens alla vet. Men man brukar ju säga att historien skrivs av vinnarna, så att säga. Det är ju alltid så här problematiska begrepp. Vad är ett uppror? Vad är ett folkligt uppror? Enligt den kinesiska officiella versionen så har ju bara häromdagen har Kinas försvarsminister bekräftat att det var helt politiskt korrekt. Att det var ett uppror som centralregeringen var tvungen att göra någonting åt. Och det borde man alltid göra, ungefär. Är det här, vet vi idag någonting så här, vi kan säga någorlunda säkert, vad det är som låg bakom de här protesterna?
Alltså det var ju en tid av ska vi säga en slags liksom töväder var den tidigare partiledaren Hua Jiaobang hade förståelse för att studenterna ville ha förändring, de ville ha mera frihet, de ville ha bättre förhållanden. Och de som själva deltog i den här protesten som kanske inte direkt liksom valda eller självutnämnda ledare, men som ansågs vara ledare, så har ju senare sagt att inte hade de någon tanke på att störta partiets monopol på makt. Inte hade de någon idé att de skulle ändra på systemet. De ville lite ha en slags mjukhet i hur det hela fungerade. Och sen det sättet som den här yttrandefrihetsdemonstrationen som det egentligen handlar om. De satt ju där och läste artikel 35 i Kinas konstitution som berättar om att de har en yttrandefrihet och läste revolutionära hjältar som Thomas Paine och annat. Det här är alltså sånt som de som var där har berättat. Så när det slogs ner på ett så brutalt sätt som det gjordes och sen när det här har fullständigt utplånats från historien och ännu denna dag inför varendaste en årsdag och speciellt nu inför sån här liksom, jämna år som 30 år så alla människor som har någon som helst kontakt med anhöriga till exempel den här Tiananmen-mödrarnas gamla grundare, 82-åriga Ding Qilin, så förvisas bort till landsbygden. Hu Jia, en av de mest kända människorättsaktivisterna i Kina, som för övrigt vi kanske känner igen för att Sami Sillanpää har skrivit en underbar bok som också har kommit på finska. Alltså han har skrivit den på finska förstås. Så de förpassas bort. Och försöker man på något sätt med namn eller sifferkombinationer, datum eller någonting. Så som Björn sa, algoritmiska övervakningar på datorer pressar bort allting. Mm. Det kommer inte till någon kännedom. Så att Emmas generation vet kanske inte ens om vad som har hänt i Kina. Och så finns det några riktigt modiga människor som försöker fortfarande ta upp den här frågan. Och de straffas hårt.
Samtidigt tänker jag, absolut, så här är det ju. Och samtidigt tänker jag att det kanske är en marginell företeelse, men ändå hämtar jag fram att den här samma teknologin som förtrycker och kväser också möjliggör någonting som inte varit möjligt förut. Vi ser ju överlag globalt internet som ett fenomen som förenar människor som tidigare haft svårt att hitta likasinnade nära geografiskt sett. Och det här är också möjligt i Kina, även om det inte sker i den skalan som, och den snabbt stängs ner, så finns det ett fenomenalt. Vi har sett exempel på extremt liksom, kluriga och fiffiga sätt att kringgå de här. Vi vet att vissa grejer blir tabu. Byter man blixtsnabbt hashtag som ett sätt att liksom förenas under samma diskussion. De här forumen, de lever. De fortsätter diskussionen på ett annat ställe under en annan pseudonym. Och folk hänger med. Och det sker, även om det kanske inte sker i den utsträckning som vore önskvärt. Men det finns ändå en... på engelska som en undercurrent, men det finns en liten strömning som kanske inte syns och inte hörs, men den finns likväl där.
Jag håller fullständigt med att den här underströmmen finns där, att det går inte att kväsa folks vilja till frihet. Så pass optimistiska måste vi vara, att vi måste tro på att det är framtiden och inte det att förtrycka är framtiden för oss alla.
Björn Ådahl, det här med som du nämnde för att firandet är alltså förbjudet, men vet vi idag, eller vet du någon mer bakgrund till hur pass organiserat det här var, eller var det så att säga spontana upplopp? Kan du fylla på lite historia här? Är det på något sätt, var det spridda rörelser som bara råkade sammanträffa i tid, eller vad vet vi om det där egentligen?
Det som var annorlunda i Kina på den tiden var att det var ett oerhört privilegium att komma in på ett universitet, att få studera vid ett universitet. Och det var dessutom så att de här studerandena som ordnade protesterna eller demonstrationerna, de flesta studerade vid Peking universitet, det som är det allra mest prestigefyllda. Så de representerade egentligen Kinas elit, att många av deras föräldrar så kom från så att säga familjer som hade gjort väldigt väl ifrån sig och som också hade förbindelse till kommunistpartiet. Och det gjorde de här protesterna ännu svårare att handskas. Det var antagligen en orsak till att det dröjde så pass länge som det gjorde innan Deng Xiaoping fattade beslutet att kväsa demonstrationerna. Och det var som Frank sa att det var två ledare i rad, två partichefer i rad som Hu Yaobang och Cao Qiang, som var relativt liberala faktiskt. De pratade om politiska reformer och antagligen skulle de till och med ha velat genomföra det. Men inom partiet fanns det en ännu starkare konservativ falang. Och Deng stod egentligen där mitt emellan de här och balansera. Han ville utveckla ekonomin, han var såklart inte intresserad av politiska reformer. Men till slut var det då den konservativa falangen som fick övertag, och de lyckades övertala Deng om att nu måste man ingripa. Mm.
Ja, vi kanske kan vi göra en liten parallell till Ryssland här kanske, att säga på något sätt att det dels inträffar det här kritiska året 1989 då också Berlinmuren föll och sen sopade med sig hela Sovjetunionen också. Och du nämnde här Emma Mostala tidigare på något sätt att man lever och lever än idag på den här ekonomiska framgången. Alltså att folk ganska mycket köper den här repressiva staten och dess metoder mot att det går bra.
Om man förenklar någon form av socialt kontrakt,
ja,
som format kring
det. Grovt förenklat, till skillnad från Sovjetunionen som till slut aldrig kunde leverera den här ekonomiska framgången. Och där ju folk sig till slut inte ville leva med det här. Och samtidigt den här, du nämnde Björn Ådahl, den här hårda falangen som ju gjorde ännu ett kuppförsök i, vilket år var det, 91 i Moskva på något sätt, men inte lyckades, utan där sopades ju det här gamla systemet bort. Om ni jämför, hur har de där händelserna tolkats i Kina? Hur har det uppfattats när Sovjetunionens fall? Det måste ju vara en oerhört dramatisk och skrämmande förebild.
Man vet att Kinas ledning, de nämner, eller i sina inbördes diskussioner vet man att de pratar om då Sovjetunionens öde som ett skrämmande exempel, som man absolut måste se till att så inte sker i Kina. Och det är en orsak till varför de fortsätter att hålla samhället i ett så järngrepp som de gör. Att Deng Xiaoping hade själv en slogan som man följde, att nip it in the bud. Att det gäller att genast när partiet märker att någonting är på väg att ske, så måste man genast se till att det krossas. Att innan en rörelse hinner växa sig större, så måste man se till att den utplånas. Mm. Och i dagens Kina, nu under Xi Jinping, så har man drivit det här, det är egentligen, det har gått bakåt med tanke på mänskliga rättigheter under honom, att den föregående ledargenerationen, så den förhöll sig mindre hårt till då aktivism och men i dagens läge, det är inte lätt att fungera i Kina om man inte tänker på samma sätt som partiet.
Mm. Frank Johansson, det här med mänskliga rättigheter, det är ett expertområde här, jag säga. Amnestys verksamhetsledare i Finland här. Är det så att det går ut för i Kina på det sättet?
Jo, absolut. Bara man tänker på situationen i Xinjiang, alltså den här Uyghur-provinsen i nordvästra Kina, var vi har över en miljon människor som på basen av liksom genetiska banker och ansikts sån här igenkännande grejer sätts i brutala omskolningsläger. Tittar man på jurister, journalister som försöker på ett sätt som liksom hör till professionen ta upp missförhållanden i samhället, så de trakasseras, de sätts i fängelse. Vi vet att det finns vansinnigt mycket protester hela tiden i Kina, men att de rapporteras inte så mycket. Men det finns organisationer som följer med det, att det finns liksom lokala protester här och där. Och de som då hjälper dessa, eller skriver om dessa, råkar ut. Och sen alltså nu, som jag sa tidigare, att inför sådana här händelser som Himmelska fridens torgs årsdag, så förpassas aktivisterna tusentals kilometer bort, så att de inte bara kan prata med utländsk media eller någonstans. Och inte får de vara i fred där heller, för de har någon som går och följer efter dem hela tiden. Och alltså internetcensuren är väl mera utvecklad än någonstans i Kina. Och där ska vi inte glömma att det är ju också sen då företag från USA som står bakom den här teknologin och som inte har villa egentligen. Det blev ju en jättestor uppståndelse när Google hade sin en sån här Dragonfly-applikation som skulle hjälpa censuren i Kina, och de stoppade den, men att många av de verktyg som de har använt har utvecklats av västerländska företag som ser då sin egen profit som viktigare än lokala människors möjlighet till att få information.
Då är vi, kan vi säga, då är vi framme i nutiden också, när vi ska begrunda här hur vi ser på Kina och då och nu, så att säga. Och kan man väl säga att Kina 1989 och Kina 2019 är ju väldigt olika länder. Alltså hela mitt hem är fyllt med mina barns leksaker som är bara undantagsvis inte tillverkade i Kina. Allt kommer så att det som, återigen, farbror Stefan var tillräckligt gammal då, som alltså det här, det var ju ett slags mönster med Ungern 56, Prag 68 och sen blev det Peking, Beijing 1989, det här med folket som reser sig mot kommunistregimen och det rullar in stridsvagnar. Men det var ju så här långt bort. Alltså det hände, det hördes inte hit, om man säger så, då, vad som hände där. Och det påverkade oss väl egentligen inte direkt, men nu har det ju alltså potentiellt väldiga följder för vår vardag, för vår handel, för vår industri och näringsliv. Och tänker jag här på dig, Emma Mostala, som alltså, du har varit i kontakt, besökt kinesiska high-tech-företag just, men alltså, som ju handlar med hela världen, hur, och dessutom har anställda som knappt vet att vad den här 4 juni står för, vad som har hänt egentligen. Alltså hur får vi ihop de här världsbilderna, att vi, de här kränkta mänskliga rättigheterna och den här moderna superkapitalismen som vi samarbetar med?
Det är ju en enorm konflikt. Det går ju inte att sticka under stol med det. Samtidigt så har jag själv åtminstone intagit den hållningen att mera kunskap skadar inte. Och det är att vi förstår vilka de här företagen är. För det är inte bara västerländska företag. Det finns enormt skickliga kinesiska företag. Kinesiska företag som kryper upp i värdekedjan och som gör premiumprodukter. Det är inte made in China idag, betyder inte att det är någonting är gjort i Kina, producerat i Kina, betyder inte att det har dålig kvalitet. Nej. Det har ändrats fullständigt under den tiden vi har sett att Kina gått till att bli en global verkstad för allt som produceras i världen just nu och fram till nu. Och jag tror att bara det att belysa det här, vilka är de företagen, med vilka principer opererar de, det är att de också nu har saturerat sin hemmarknad som Alibaba och titta västerut och titta på hur ska vi komma in här. Och tror man inte att det här händer nu, så kan jag ju säga att bara i Finland så går det att betala med Alipay på över 700 olika ställen. Det händer nu.
Det är alltså det kinesiska. Ja. Betalsystem.
Ja, precis. Och ägt av Alibaba, som är ett av de absolut största konglomeraten som gör nästintill allt. Som kan liknas vid ett, svårt att göra liknelse, men lite som ett enormt Amazon. Och bara det att vi lär oss och förstår vilka de här företagen är, vad deras intressen är, hur de fungerar, tror jag är enormt viktigt. Och det har varit min motivation till att åtminstone försöka se själv. Åka på plats. Jag är väl medveten också om att det jag har sett är, vi måste prata om det här också, för Kina är ju stort som EU och har enorma skillnader mellan landsbygd och stad. Mm. Och stad är inte bara stad, det finns olika nivåer av städer. Man pratar om tier 1 och tier 2 städer, tier 3 och tier 4 städer. Och de är helt olika i sin utvecklingsnivå. Och de tävlar också om att få mer budget och få mera status.
Mm.
Och då ska det sägas att jag själv har besökt företag som primärt ligger i tier 1 och tier 2 städer. Jag har inte besökt landsbygden. Så nej, min bild av det som jag har sett är begränsat till det, precis som vi sa, high-tech Kina.
Mm.
Men jag tror att den sidan också är viktig att förstå och vad den gör.
Gissar jag rätt, är det den sidan också som Kina gärna visar förstås? Och, alltså när det kommer västerlänningar eller förmedier på något sätt, är det de här glasstålkonstruktionerna, skyskraporna och high-tech-företagen, är det det Kina vill visa för omvärlden?
Delvis, jag skulle argumentera delvis. Det beror på vad man menar med det. För jag tror att de absolut vill visa på att vi går framåt, vi är en modern stat, vi återtar vår stormaktsroll och vi är mäktiga, har stormakt i världen också och spelar gärna den rollen, speciellt eftersom USA backar på världsarenan. Men jag tror inte att man är lika intresserad av att visa upp bakom ridån hur de här företagen opererar, enligt vilka principer, hur har deras anställda det.
Mm.
Jag tror inte att de är så intresserade av att dela med sig av sin teknologi, exakt var de säljer den och hur den fungerar, bedriver handeln med när det kommer till mer känslig teknologi som kinesiska startups som är extremt duktiga på ansiktsigenkänning och den typen av teknologi tror jag inte man så gärna visar upp.
Mm. Björn Ådahl, känner du igen det här att så att säga den här, eller vad är din bild av den här den glassiga ytan med de hypermoderna företagen och till skillnad från så de anställdas och landsbygdens invånares vardag?
Det är klart att skillnaden är markanta och slående, men det stämmer nu också, så även om det är kommunistpartiets propaganda, men levnadsförhållandena på landsbygden har nog också förbättrats markant. Att den landsbygden jag såg, för jag har rest mycket på landsbygden av dess i avlägsna trakter och fattiga trakter, de allra fattigaste delarna av Kina, och även där så har levnadsstandarden ökat betydligt. Och till och med de här teknologiska då framgångarna, liksom då smartmobiler och så vidare, så alla här, du hittar inte en håla i Kina där de går omkring med smartmobiler i händerna. Och det hjälper ju också deras ekonomi framåt, att de kan använda den här teknologin till att förbättra sina liv helt ekonomiskt. Men det är klart att Kina är väldigt stor, att om man är i Hongkongs grannstad Shenzhen, som är den allra mest utvecklade staden i Kina, så det är förbluffande helt enkelt hur annorlunda det är. Man åker 100 kilometer österut till landsbygden i östra Guangdong, så skillnaden är väldigt.
Då ska vi fundera då, så hur ska vi förhålla oss till det här Kina? Hur ska vi spela, vad säger ni om det? Alltså, Amnesty kritiserar Kina för bristande respekt för mänskliga rättigheter, en supermakt ändå. Spelar det någon roll egentligen vad vi, alltså vi i världen utanför, vad vi tycker och säger för kineserna?
Tyvärr tror jag inte. Jag tror inte att det som Amnesty säger egentligen berör kinesiska ledarskapet just alls.
Mm.
Och därför är kanske också vår taktik den att vi försöker på ett annat sätt nå kineser. Och alltså då, vi har ett stort projekt som vi kallar för China Abroad, var vi försöker nå den kinesiska diasporan som finns överallt och den vägen gå in. Vi har ju hemskt dålig tillgång till själva Kina. Vi har forskningskontor i Hongkong, vi har verksamhet i Taiwan och i Hongkong, men att komma in i Kina är alltid besvärligt. Och till exempel då en dag som idag när vi då säger att vi skulle gärna se att kinesiska myndigheterna skulle offentligt liksom kungöra att det här hände och starta någon form av utredning, så det upprepar vi varje år. Men vi har nog ännu inte sett att det skulle finnas någon förändring som skulle komma. Det ser ganska dystert ut. Och samtidigt är ju Kina så viktigt. Jag menar det som Emma och Björn har sagt här, alltså den roll som Kina har i den globaliserade världsekonomin. vad Kina gör i Afrika, på vilket sätt Kina bygger sitt det här Belt and Road Initiative liksom runt om i världen, för att inte tala om en möjlig Tallinn-tunnel liksom. Mm. Så vi måste ju bry oss om vad Kina tycker och tänker och engagera oss med det.
Ja. Emma Mustala, hur tänker du på det här att påverka Kina? Vad är rätt sätt att nå, eller går det att påverka?
Ja, vi tar ett historiskt avstånd. Jag tänker på Nixon, president Nixon, som lär ha skrivit en handskriven lapp 1969 där han skrev, efter att ha börjat jobba på att bakom kulisserna återupprätta diplomatiska relationer med Kina, efter väldigt frusna relationer, över 20 år här för mig, lär han ha skrivit 1969 på en lapp att på kort sikt ingen förändring med det kommunistiska Kina. Då måste man ju tänka att det här var liksom kapitalistiska USA, kommunistiska Kina, världens motpoler som skulle prata med varandra och föra en dialog. Och båda var smått intresserade på grund av då Sovjetunionen som utgjorde fonden för det här. Och då att han skrev, på kort sikt ingen förändring, på längre sikt vill vi inte ha 800 miljoner arga kineser som är isolerade. Och så hade han avslutat den här handskrivna anteckningen med, vi vill ha kontakt. Mm. Jag tänker att någonstans där i ligger ju också utmaningen, att jag tror vi behöver ha kontakt, och vi har kontakt. Vi är så bundna av handel just nu. Enligt vissa källor så är vi, vad jag såg i kommissionens rapporter på EU-nivå, så är vi Kinas största handelspartner som EU förenat. Och vi exporterar till Kina Kina är vår andra största exportmarknad för EU. USA kommer först. Men det kan lära också förändras. Och tittar vi på det här så är vi så bundna av handel till varandra att vi är tvungna att interagera på någon nivå. Och där tror jag att det att vi bygger opinion i västvärlden för att förstå bägge sidorna av myntet och framhålla det här och verkligen bygga och bilda opinion för det här, det som händer. Så tror jag också, om man ska inte ha en riktigt förhoppningsfull inställning, så tänker jag det att vi kan stärka EU och ha en gemensam röst som EU. Då har vi ganska mycket att säga till om, rent handelsmässigt. Speciellt när USA också spelar ut ganska hårda kort just nu. Och det andra jag tänker på är att, det där jag är riktigt förhoppningsfull, är att om enbart 10% av kineserna har pass idag och reser, och den andelen kommer att växa. Om man anser att 2030 tror jag har läst att en fjärdedel av all turism i världen skulle utgöras av kineser. Mm. Om de här människorna reser och de inte enbart reser i grupp, så kommer de ju också att läsa och se saker som, jag menar, då kanske de nås av Amnestys budskap när de är utomlands. Vem vet, men jag tänker att det här också är en viktig. Vi ska inte glömma det, precis som du sa, att jobba med kineser som bor och prata om Chinese overseas, om kineser som bor utomlands, utanför landet, så tror jag att det är ingen liten grupp heller. Mm. Så tror jag att det här kan spela en roll. Men jag tror framförallt att vi behöver stärka upp vår europeiska röst. Som Finland så har vi inte så mycket att säga till om. Vi är extremt också sårbara på grund av Finnair och vår Asien-trafik och allt som liksom, vi har byggt in oss i. Men jag tror att som EU har vi mer att säga till om.
Mm. Och finländska ministern var ju den första västerländska ministern som åkte till Kina på ett officiellt besök efter massakern på Himmelska fridens torg.
Mm. Har det satt spår? Skulle du säga?
Jag tror det handlar om att då ännu kanske pratar vi om en sån här pragmatisk finländsk utrikespolitik, var sånt som mänskliga rättigheter och såna, liksom starka ställningstaganden inte var en del av paletten. Det är det egentligen inte nu heller, men man försöker åtminstone ge ett sken av att det skulle vara det.
Man berömde de vackra blommande körsbärsträden antagligen i parken utanför. Björn Ådahl, vad säger du? Är kineserna mottagliga för de här? Nu har du här goda tankar hur vi når Kina och kineserna. Är kineserna intresserade och mottagliga?
Kineserna är väldigt intresserade och mottagliga. Jag tycker ju själv väldigt bra om det kinesiska folket. Varje gång jag vet att jag får besöka Kina på nytt, så ser jag fram emot de resorna. Det är fascinerande att se. Varje gång fast jag har varit där otaliga gånger, så varje gång jag kommer dit så ser jag något nytt som bara får mig att tappa hakan, att oho, igen utveckling. Och kineserna, man tänker på de människorna som, i synnerhet de äldre generationerna, hur den här förändringen de har gått igenom, att allt vad de har sett, allt från kulturrevolutionen, det extrema förhållanden som rådde då, och sen de här ekonomiska förändringarna, det är ofattbart att de har klarat av det. Man ser de här gamla människorna och tänker på vad de har gått igenom. Så jag bara förundrar dem all ekonomisk utveckling, alla ekonomiska framsteg de kan få. Jag tror inte att man kan påverka kommunistpartiet. Det har blivit så mäktigt och Kina har blivit ekonomiskt ett så viktigt land att de bara struntar i vad man ser i väst, tyvärr.
Ändå var det, vi hörde det här inslaget i början, där var det en kinesisk dissident eller oppositionsföreträdare som påstod att skulle vi, som vi i väst gör med andra regimer, alltså frysa tillgångar, utfärda reseförbud, så trodde han ju att man inom 2 veckor skulle det bara ta att man skulle få ett erkännande av den här massaken ungefär. Vad tror ni om det påståendet?
Ja, det är ju alltid svårt att komma med hemskt kategoriska ställningstaganden så här, för sen om en vecka eller några månader så kan man visa sig vara fullständigt fel. Men att nu är det ju liksom samtidigt både skrämmande och intressant att titta att vad betyder egentligen Trumps handelskrig med Kina? Vart kommer det att gå? Kommer det till och med liksom att leda till mycket större konflikter? Vad kommer följderna att vara i Kina? Vad kommer följderna att vara i olika delar av världen? Men att jag skulle nog inte våga förutspå någonting. Och samtidigt vet vi från historien att korthus liksom kan ramla ihop ganska plötsligt. Men jag tror, vi pratade tidigare en jämförelse mellan Sovjetunionen och Kina. Så problemet i Sovjetunionen var ju det att det helt enkelt inte fanns materiellt välstånd. Det fanns inte produkter. De lyckades inte producera dem, medan situationen i Kina är en helt annan. Och då kommer vi in på en betydligt större fråga som handlar om liksom att vart går vi i framtiden? Vad ska vi göra med den globala uppvärmningen? Vad är Kinas roll i den frågan? Vad betyder det att en massa kineser vill resa och så vidare? Så att jag menar, jätteintressant men samtidigt vanskligt att förutspå någonting.
Alltid svårt med stränga kategorier och påståenden att de ska upphöra inom väldigt kort. Det som kommer att upphöra väldigt kort här, det är vår sändning där tiden håller på att ta slut. Vi har alltså talat idag om att det är 30 år idag sedan massaken på Himmelska fridens torg i Kina. Och det har vi diskuterat här med Yles Asien-korrespondent Björn Ådahl, Frank Johansson från Amnesty och statsvetaren Emma Mostala. Tack för att ni var med i slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Hej då!